Vad händer, David?
Ja, du, ja, jag får återkomma. Och då säger vi välkomna till Jag tror att vi är något på spåret. Din veckopodd som går igenom veckans avsnitt av tv-programmet På spåret, men ofta hamnar någon helt annanstans på vägen. Och idag går vi igenom avsnitt 2 i säsongen 2021-2022 där Carina Bergfeldt och Marcus Oskarsson möter Dilan Apak och Moa Lundqvist. Och vi som gör programmet är jag, David Lundin, och min barndomskompis med på tråd, eller på sig, eller på internetlina då, Arvid Mårtensson.
Det stämmer bra det, David. Men jag vet inte riktigt vad som hände i början av programmet. Du sitter ju med en typ av bergsprängare i bakgrunden.
Vi får väl helt enkelt börja med att jag kommer ut helt enkelt här nu. Alltså det är så. Och det, för tidigare här i veckan så kom Emma ner i källaren och undrade, alltså, vad håller du på med?
Vad händer, David?
Lyssnar du på Sven Ingvars? Och jag fick ju krypa till korset då. Jag får väl helt enkelt erkänna att det känns inte helt coolt, men jag gillar Sven Ingvars. Det är ju rätt mycket den här låten som fel då, Röda trådens slut, som är en av deras senast inspelade låtar då. Men och det, ja, det sitter ju en bit in och jag känner detta, så att säga. Men,
vad glad jag blev, för jag har väl gjort en liknande resa någon gång. Det finns något YouTube-klipp, det finns säkert på fler ställen, men där de framför i någon typ av lagerlokal då, och där är ju den gamle sångaren då, antagligen.
Ja.
Sven Ingvar, om det nu är han som heter det, eller det är bara Sven, eller vem det nu kan vara. Mm. Där han är ganska gammal, men det blir så jäkla fint då i den här miljön. Och så jag kan rekommendera om du vill ha ytterligare lite Sven Ingvars material då. Men ja. jag har sån här liksom, det starkaste minnet från Sven Ingvars för mig var någon sån här sommarlovsmorgon med den här värmländska tv-figuren som hade något program som heter Hike.
Ja, Hike.
I slutet av Hike kom det in några grupper och skulle spela någon sån här jätteglad musik.
Ja.
Och visst var det Sven Ingvars?
Jo, de är ju ett värmlandsband, så att det,
ja, och det visst, var liksom.
Och visst var det Karlstad där som Hike utgick från och sånt.
Ja, men det var ju liksom det här SVT:s satelliter där som skulle få lite TV-tid då.
Ja. Nej, men för egen del, så fram till alldeles nyligen så har det ju bara varit en stor dansbandsstämpel över bandet, ja, där för exakt. Egen del. Och jag missade när de var med Så mycket bättre här om året. Visst var det så att de var med när hans pappan hade gått bort där rätt så nyligen. Ja. Sven-Erik Magnusson heter
han. Sven-Erik, ja, just det.
Och gick bort i cancer för något år sedan, alldeles för tidigt. Och sångaren var väl redan då med i bandet. För övrigt så är det ett av de bandet som jag undrar om inte det är det bandet som fortfarande existerar, trots att de har liksom flest döda medlemmar. Så att säga att Wikipedia-sidan listar inte färre än 7 bortgångna medlemmar i bandet. Det kan hända att folk kommer slå fingrarna att det finns med andra nu liksom aktiva band som har ett högre tal på det där. Men en del av dem ursprungssättningen verkar vara kvar. Så att, och just, jag vurmar lite för mer åt det här. Nu tycker jag de är mer i Eldkvarn-territorium eller Andersson Vi eller det här lite gubbrockiga, att de har tagit lite steg från dansbandet. Och där, ja, då blev det lite mer på min hemma-arena. Ja. Så att steget är kanske inte så stort. Men visst, det låter ju något, att jag gillar Sven Ingvars. Liksom. Det hade man inte kunnat...
Det får man ju verkligen... Man får akta sig för etiketten, men det är farligt nära en etikett på det ju. Men jag gillar att vi rör oss i en annan riktning, det är bra. Men jag har något som gjorde dem, liksom tog dem lite ifrån den här dansbandsscenen, är något minne, eller något jag har någonting hört att de spelade på Hultsfred, Hultsfredsfestivalen i tidigt 90-tal. Så, och det skulle liksom ha varit någon legendarisk spelning då liksom, för att ja, det var liksom en tid och det var svårt, och efter 80-talets hårdrocksglamour så var det liksom svårt att liksom få ihop olika saker, och så var det på det viset ganska banbrytande. Så det, eller, ja, nej, men det var kul att På spåret har valt att lyfta in dem.
Ja, men det känner jag mer och mer. Alltså kul ändå med det här konceptet med att variera banden lite över grupperna så att säga, och även gästartisterna. Så att det, och gingen tror jag de höll ganska lik förra veckan som också.
Ja, precis.
Och ganska klassiskt På spåret.
Absolut.
Material så att säga.
Men ja, men hur är det med dig annars då? Är det ju...
Jo,
vill jag säga där nere.
Jo då, ja, men det är bra här, och så har vi igenom, ja, det blev en veckas vab på förra, det som startade där under förra På spåret programmet med en kräksjuka som drog igång, för minste killen, och han har varit kvar i det till och från då i en vecka här nu, men kunde gå tillbaka idag först, och vi andra har sluppit det.
Ja, skönt här. Ja, jag hade lite kass inledning på helgen, alltså en pyttelite dåligt bara. Men jag hade lite, jag åkte lite för sent för jobbet, och det innebär ju då att hela liksom fredagen blir lite förskjuten. Lite allt för sent för jobbet, så skulle jag åka handla mat, och då valde jag tänkte jag tar ingen kundvagn, jag tar en sån här kundkorg istället. För det går lite snabbare. Ja. Och då tog jag den här kundkorg då, och då ganska snabbt insåg jag att de här hjulen, du vet de här små hjulen på de här lite större kundkorgarna då.
Ja,
snurrar, det är ju liksom klassiskt då, att de snurrar inte.
Nej.
Ja, så blev det ju så att jag fick ju liksom släpa runt på den där, liksom, det blir som att dra en plastbit runt. Men så kom jag till kassan då i alla fall, och så vet jag inte hur det kom så riktigt, men så sa jag till henne där, du, får jag döma ut den här kundkorgen? Nej. Jag blir så paff. Jag kommer att ha liksom ett konstruktivt förslag här med den här kundkorgen.
Och du har liksom skapat släpmärken genom hela butiken, golvet och allt. Nej.
Exakt så. Så sa jag en gång till, jo, jag undrar om jag får döma ut den här kundkorgen. Men nej. Så ytterligare, den här kundkorgen är sönder. Ja, men låt den stå där då, sa hon. Jaha, så antagligen så trodde hon att får jag ta ut den här kundkorgen?
Ja.
Eller något sånt. Ja, det var lite, jag vet inte riktigt.
Får jag ta med den hem liksom? Eller?
Ja, jag tror ungefär att det var så här bara, vi kan inte dela med oss av våra kundkorgar.
Ja, det var budskapet.
Ja. Men sen till slut så kom jag hem. Men det var en, så kan det gå.
Det kan.
Men ja, precis, från ICA Maxi till På spåret då, och kvällens tävlande, så var det ju lite, kanske åtminstone om man ska tro det här Instagram-undersökningen jag skickade ut förra veckan, där vi fick en överväldigande majoritet trodde på Carina Bergfeldt, de skulle vinna förra matchen, och då får man väl nästan säga lite som ett magplask då, med tanke på resultatfördelningen eller poängfördelningen förra veckan.
Ja, men absolut.
Så när vi gick in i den här matchen så tror jag förväntningarna på Lund Bergfeldt och Oskar som var betydligt lägre då.
Ja.
Och så nu ställdes de ju då mot något mer rutinerade Malmöfalangen då, de kallades där då. Så nej, men det var faktiskt en... Ja, för mig var det ganska ovisst då hur det skulle gå där.
Ja, men jag håller med dig där. Jag kände samma sak där. Att, jag trodde nog ändå att kanske Carina Bergfeldt och de skulle liksom shape upp och ta det här.
Ja, det ser man. Men vad tyckte du om hade du någon 10 poängare där på första resan idag, eller hur kunde du förstå ledtrådar och hänga med?
Nej, det kändes ju Sverige och så vidare, och ja, vi letade lite bland, och det är norrländska städer, och ja, jag var inne på liksom Umeå och Luleå, och fick inte då bli särskilt ekivokt.
Nej, för det var ju det de hängde upp sig på, Carina Bergfeldt sa, det var ju det jag hängde upp mig på. Så.
Ja, och så att, för ändå gillar jag, eller tyckte det var snyggt att de klippte det där som, på 6 poängar var det väl då som...
Ja, precis. Jag tror Bergfeldt, de drog, det var de drog först för mig.
De drog först, ja, precis. Moa skämdes ju för och sin familj vägnar, så att säga, för att hon väl inte är helt långt därifrån, om det är att hon är från Umeå kanske. Men, ja.
Precis, Umeå var nu. Mm. Nej, så Piteå blev det ju. Och det, nej, jag tyckte det var ganska svåra ledtrådar, men klart man, ja, när man hörde dem där så var det ju blev det ju följebitarna på plats. Så det jag tyckte väl var, jag lärde mig det här med Archimedes konstant och att det skulle vara pi där, det tyckte jag var en, ja, det tillförde mig då någonting, för jag visste inte att det var så man uttryckte.
Ja, nej, men precis, där kände jag. Där skulle vi ju haft med vår trogna lyssnare Jonas och barndomskompis också, så hade vi ju då hade vi kunnat sätta den där vi tre på mycket tidigare stadium, för pi är han ju grym på decimalerna där, vill jag minnas.
Ja, han är otrolig. Nej, men sen tyckte jag det piggade upp den här frågan med de här barnen, när man hade ju ritat med blandad framgång Carl von Linné.
Ja, men det var lite trevligt tyckte jag med. Och absolut. Ja,
men det var liksom de gjorde ju en poäng av någon bild där. Den här bilden ska ni liksom gissa på. Men ja, de hade ju svept ju förbi med kameran på en bild som var ganska lik, tyckte jag, ja, då. Carl von Linné. Så det blev så här, det kändes lite för lätt nästan då, helt plötsligt.
Ja, jag tyckte med det 1700-tals upptäcktsresande och så där, men dessutom fick, ja, det var ju en rätt så skicklig teckning där som de svepte över inslaget innan, så jag kan hålla med där. Sen boken, det var lite roligt, Emma sa precis innan, alltså när framsidan kom upp, den har jag på mitt nattduksbord, den var bra, och det var som Moa också sa sen, men det ingen av oss satte den heller där.
Just det.
Det var ju det här där, ja, Karin Smirnoff då, där det även finns andra vodka-märken man kan ha efter den som Fredrik
sa. Ja, men precis. Men det var lite grann, det var ju det som kom fram, men i övrigt tyckte jag inte programledarna hade någon särskilt stor, vad ska man säga, gjorde särskilt stort avtryck i den här matchen eller i det här avsnittet. Jag vet inte vad du...
Nej, jag håller med dig. Jag tycker det blev lite mellanmjölk och att de, nej, det var inte så att de tog för sig och så. Det, den där, ja, nej, matmomentet satt jag och väntade på och så, men det blev ju lite förgäves där, så att det tycker jag är ovanligt tillbakahållna liksom.
Ja, jag tyckte med det, men det jag sitter och funderar på då är ju att om det på, som så i många andra sammanhang kräver liksom, ja, men vi måste bli lite varmare kläder innan vi kan gå in i de här liksom mer tuffa, ja, det har ju varit lite sådär att de har fått lite dialoger med några, jag vet förra året så hade väl Fredrik Lindström någon bromance, tror jag, som du uttryckte det då, med någon i något av lagen där, så det blev liksom en vad ska vi kalla det, en match i matchen där då.
Ja, en dynamik som växte fram där kanske, ja, och personkemi som klickade och så. Ja, det har väl inte riktigt varit där och i de faggorna än, så att säga. Men sen undrar jag också, hur kommer du ihåg Winamp förresten? Det var väl...
det är något med saker och ting som jag inte har tänkt på 15 år.
Ja, för jag undrar om inte det var du dessutom som fick mig in på det, och där man la in sina MP3-år där på mitt, ja, det var, måste ju varit någon gång 96-97 eller något sånt.
Ja, det kan, det är så pass länge sedan.
ICQ och Winamp.
Just det.
Det var ju långt före Spotify och de andra, men det, ja, eller om det till och med var tidigt 00-tal, men jag tror det var där jag snappade upp Equalizern. Det kan mycket väl vara därifrån det kom.
Ja, jag kunde med där någonstans liksom trycka fram det, för det var inte förrän kanske, ja, 2/3 av tiden hade gått som jag klämde ur mig det. Men det har du faktiskt rätt i. Det kan ha varit en sån där gammal, ett litet ljudprogram.
Ja, för det var liksom en sån här reglage för de olika diskanterna och det i det MP3-programmet. Jag tänkte att radiomänniskorna nu skulle kunna ha en fördel, och skulle, eller poddmänniskor som de också är, så visar sig.
Ja,
men ingen vägde fram det där i studion då.
Precis. Men du märkte du, eller tänkte du på vilken musik de spelade som bakgrundsmusik på? Jag tror det var första frågan i Piteå.
Nej, det missade.
Det var ju, det fanns ju tv-serie för, säg 10 år sedan eller något sånt där, som heter Våra vänners liv. Med bland annat Jerka Johansson, som en av skådespelarna, Marie Rickardsson som också med. Och den låten som är i bakgrunden, alltså, liksom, ska man säga, vignetten, så att säga, till den här tv-serien då, Våra vänners liv, är skriven av ingen mindre än Andreas Mattsson.
Okej.
Okay. Och Andreas Mattsson, om man har tittat på årets upplaga av Så mycket bättre, är ju då alltså frontfiguren i Popsicle.
Ja, det var därför namnet kom, för det allmänt är att Popsicle har varit uppe i något sammanhang. Jag kunde inte liksom sätta finger på, men det är så mycket bättre säkert jag har hört.
Precis, så Andreas Mattsson är en av deltagarna, eller åtminstone, han är inte med hela då, men han har varit med i några avsnitt.
Ja.
Och när de gjorde hans påade honom där i det programmet, så spelade de liksom halvmet potpourri av hans låtskriveri då. Och de har planerat den där låten med. Så att, jag tycker det var snyggt av På spåret att de har fångat upp den låten och liksom gått igenom hans katalog och liksom kopplat ihop det. Och det, ja, men det passade så bra med bakgrunden och sådär när de spelade in den första frågan.
Ja, där steg ju avsnittet och den frågan en hel del i mina ögon. Liksom just att de knöt ihop det så fint. Det har inte jag tänkt på tidigare. Att de ibland smög in lite som halvledtrådar då tidigare i... under liksom resmålets gång där, så att säga.
Och det hade ju varit kanske en sak då om man hade klippt in så att säga en Popsicles största hit liksom. Nej, men här går de liksom undercover med bara en låt han har skrivit då.
Ja.
Snyggt.
Det var tjusigt, det var det. Och det, ja, så är det så grymt noterat där också. Och nej, men det tyckte jag var en trevlig musikfråga där, även om det kändes som att det var inte så annorlunda versioner av i alla fall Bo Kaspers sången där låg nog rätt så nära
så
originalutförande.
Ja, och sen hade de ju faktiskt en popsicle snutt där i den musikfrågan också som var
den kom ju där Not Forever då.
Precis.
Låter man.
Men något jag tyckte var liksom lite kul som de gjorde en grej av i programmet, men som dessutom vi kan göra en grej av i den här podden, det var ju att Robert Foss kom upp två gånger i kvällens program.
Ja.
Och du hade ju det som lite ledtråd, eller vad ska jag säga, som lite...
Felgissning eller så.
Ja, felgissning, men trots att en kvalificerad gissning i förra avsnittet då på Degerfors.
Ja, precis. Där kan man grämma sig lite grann. Att jag var, eller jag får läsa på Sveriges geografi lite bättre helt enkelt. Men det, det är Robert Foss, jag Sarah Hotnights... hemåt eller hemtrakt och det var bland annat i det sammanhanget det kom in den här gången.
Just det.
Så att nej, men där dök den fåsen upp så att säga.
Och, precis.
Men
det blev en, jag gillade ändå de här frågorna på den här isbrytaren och det, och någon sa det är väl typiskt På spårtimer då, men äntligen har vi en fråga med isbrytare.
Ja, men det
tyckte jag var ganska så där, men lite kul ändå att de jag vill känna att på den nivån så måste man liksom ha nästan någonting hela tiden, alltså på det här programmet liksom, måste det finnas någonting hela tiden som bryter mot bara liksom ett så att säga ett stelt manusläsande. Så jag gillar det.
Ja, absolut, lite alltså underhållningsordran måste liksom pulsera lite genom hela avsnittet för att man ska inte bli för tårt eller för svårt. Nej, jag håller med dig.
Så där fick de in det på något sätt, och det är lite Kristian Luuk-humor i min mening i alla fall, så det passar in.
Och det här Aska Kask som Marcus Oskarsson tänkte chansa på där på, eller var inne på i alla fall, och fick Fredrik Lindström och började fnissa en del där. Visst är det väl typ någon form av obskyrt typ hedniskt punkband eller så, eller alltså jag har ju inte, jag känner igen dem, men jag sitter inte så på hård fakta om de här, något som du har bekantat sig med.
Nej, det skulle jag inte vilja säga Aska Kask så, men det är
ju... Som att de har ju något, vad är det, varför? Jag får se om det trillar ner under avsnittets gång här i mitt minus bakhuvudet, så att säga.
Ja, men precis. Minnet.
Men, så var det dags att åka...
Jag åker vidare, och här tyckte jag var lurade mig kan man väl säga då, för jag trodde definitivt vi var på väg till Korsika.
Ja.
På 10 poäng då, eftersom de nämnde någonting om kejsaren eller alltså något sånt där, va. Och Napoleon satt ju fängslad på Korsika i 100 dagar sen gjorde han ju på det där, va. Innan han fullständigt blev nedkämpad då.
Ja.
Men för sen då när det började närma sig, jag var så inlåst på min gissning där. För när det väl blev kapet till slut då, eller det kom fram då, och självklart den här halva capricciosan, där kände jag mig lite bortgjord.
Jag var också inne på Vesuvius som de andra, men det var ju, det var snyggt med de här capricciosan där.
Men rätta mig om jag fel nu, men det är inte så många år sedan de var på Capri.
Oj.
Och hon, gammal före detta program, eller korrespondenten, programledaren som höll i frågorna här, nu står det ju namnet stilla, men hon heter ju Kristina Kapelin, ja, tror jag. Hon hade ju det då också. Hon ställde ju frågorna då också, och det handlade ju om Axel Munthe den gången också.
Nej.
Vad är förnyelsen då?
Nej. Oj. Alltså...
Så jag ska ta reda på det, för jag kommer inte komma med i det här avsnittet, men jag är 100 på att jag var med för mindre än, alltså mer 5-6 år sedan. Alltså.
Oj, ja, det är ju rent ut sagt dåligt. Alltså, det, alltså inte att återvända till, visst, det är klart, de kanske kan argumentera för att de vill ha liksom, att det tillför ett element av överraskning för deltagarna och så där, att man inte ska kunna räkna bort vissa delar av världen, men det är riktigt slarvigt ifall de själva har missat detta, liksom, inte tar in det. Och det känns ju ganska, ja, lite slött att bara ringa upp samma person igen och be henne spela in en ny på då liksom på, eller ja. Ja, det
precis. Alltså, det kändes lite tunt, men då tror jag frågan var vad det här huset hette då som hon jobbar på, tror jag, eller på något sätt är någon intendent på eller något sånt där, va.
Ja.
Och det här Saint Michel då, eller hur det nu ska uttalas. Men historien där, eller dagens fråga, handlade ju då om vilken drottning det var som hängde då med Axel Munthe då.
Ja, och där, och var, jag tänker sen, att du, den satte väl du i sig kanske?
Ja, det gjorde jag, det satte jag där, men jag var lite ändå, om jag ska fullt ut erkänna, så var jag en, jag trodde att hon var gift med Gustav V:s pappa Oscar II då.
Ja,
så där,
okay.
Hade jag blandat ihop det lite. Men det var ju rätt, jag hade rätt namn det, i alla fall.
Ja, ja, du förlåter så att säga. Och du, nej, men du kan det här med kungen.
Men sen kan jag tänka mig att du var mer rätt på de här likören och frukten och detta.
Ja, men det visst, det fick vi för några år sedan, fick vi en flaska som limoncello då, av brorsan när han hade varit. Det var väl just på Sicilien och var väldigt... lyrisk över denna dryck. Så det bekantade jag mig lite då. Men annars, ja.
Vad tyckte du om det då?
Jag tyckte att det var ganska spännande, lite annorlunda, väldigt sötaktig. Minns jag det som snabbt, och som definitivt skulle vara väldigt kyld när man svepte den. Men annorlunda för var liksom en shot, inte det här som bränner i halsen riktigt. Utan,
nej, just det, ja.
Kanske lite lägre alkoholstyrka, jag vet inte. Men,
ja, precis.
Så att det är ju, och sen Oscar Wilde, och det, att han fick gå i exil då för dömd för onaturlig tukt, där tycker jag det var fint att Fredrik Lindström betonade där att det värderingar som rådde då kring känslolivet och så var rätt välvärdiga, så att det märks att tiden har gått, så att säga.
Ja, det var, det var man, usch, det är hemskt alltså, man blir... Ja, det är tråkigt. Men en sak som jag hängde upp med på när de i den här frågan också, lätt att säga vad som är dåligt, men en sak som störde mig lite på, det var ju Fredrik och Christian, de skulle sjunga en snutt i jag tror det var under när de redogjorde för de olika ledtrådarna.
Ja, om det inte var två poäng, jag tror det var på två poäng på den, att de sjöng en som inte jag fattade riktigt, kanske lite trög där, men det inte lyfte heller. Men...
Får jag vara väldigt tydlig nu vad jag tycker om detta? Jag tycker så här, sluta med det!
Ja.
Bara så, sluta upp med det! För det var precis det som Oldsberg och Hellberg höll på med sina, på sina kostymer och hattar.
Ja, alltså,
bara sluta med det nu! Så går vi vidare.
Ja, det är sant. Det var lite tillbaka i Oldsberg-Hellberg-epoken där. För att visst körde de rätt mycket, alltså typ sketcher där de klädde ut sig och så.
Ja.
Och tramsade ner hela... Eller alltså där har det gärna, tycker jag, varit en grej som har varit trevlig med programmet de senaste 10 åren. Att det har haft en liksom liten annan professionell aura. Eller
ja,
så.
Helt rätt. Nej, men jag menar... Det är klart att de får, som jag var inne på innan, de måste ju pigga upp momenten och... Men gör något annat, tack. Så blir det jättebra.
Ja, jag håller med.
Så är det med det. Sen hade de ju några, vad ska vi säga, några olika klädesplagg också då som skulle gå igenom.
Mm-hmm. Precis.
Och där funderade jag, visst var det så här att när du var liten, eller liten, vi umgicks ju då när vi lekte ju så här när vi var mindre då.
Ja.
Var inte du ganska besatt av Bermuda-triangeln?
Jo, det var jag. Det har du rätt i.
På tal om de här Bermuda-shortsen då, som de förevisade i programmet.
Inte något jag tänkt på ett tag, men jo, jag hade en rätt stor besatthet vid Bermuda-triangeln och ja, vad det var som egentligen hände där med, eller själva det mysteriet där, det var väl det som liksom fick mig att gå igång där, att det var så här oförklarligt det som har skett där. Och kom ihåg att jag också skrev en form av James Bond-historia i någon årskurs där det var nazister som på botten liksom hade någon stor magnet, någon bas där och någon magnet där de liksom så här drog till sig de här planen och tog folk som fångar på något vis. Att jag hade någon avancerad, det var nästan betraktat som en slags mysko-konspirationsteori idag, men den fick jag inte gehör för, så att säga.
Vadå? Det låter som en Indiana Jones-film.
Ja, men det var väl det. Indiana Jones var jag också rätt glad i där. Den gången på låg eller mellanstadiet, eller när nu var bekanta med honom och MacGyver och allt det här. Och det blev någon slags sådär hopkok. Som du säger, Indiana Jones, då var det ofta nazisterna som var the bad guys och sådär.
Så just det. Men alltså, jag måste ju, alltså du var ju fantastiskt duktig på att skriva i den åldern. Hela klassen satt ju fängslad när det var dag, alltså när din berättelse skulle läsas upp.
Det har jag inga minnen om själv, men kul du säger det. Några av de så att säga plotsen har jag kvar i huvudet. Den var ju färskast där med Bermuda, men det var visst intresset för det här oförklarliga har väl ibland blossat upp på senare år med, som när det här malaysiska planet MH270 skulle kunna vara ett På spåret ämne, men försvann då 8 mars 2014. Ja, det var jag ju länge ganska besatt av, eller just att jag följde uppdateringarna, och sen även efter att det rapporterades mindre och mindre, att jag ändå försökt hålla mig lite ajour med vad som händer, att det är lite civila liksom frivilliga folk som jag försöker sig på att leta efter och så vidare. Men där har man inte kommit så mycket längre än att man tror att man hittade någon del av en vinge och så, för några olika vrakdelar i flera olika länder på den afrikanska kusten där, Madagaskar och Tanzania och så.
Just det.
Men inget svar på den gåtan än. Så att...
Nej, det verkar ju mysko, men hemskt. Hoppas vi slipper se sånt här mer, det är otäckt det alltså.
Ja, det är ju det, även om det är klart en låg halt i förhållande till alla flyg som lyfter och som landar och så vidare, men det är ändå, det finns någonting där i det, tycker jag, mysteriet. Men sen kunde du de här kängorna då som upphandlade till Indien?
Nej, jag kunde inte det. Jag visste inte att du...
Nej, det gjorde jag inte. Men det var ju, där lite, blev det ändå lite allmänbildning på. För jag visste inte att Bermuda-shorts såg ut sådär heller. Utan tänkte väl snarare att det skulle varit lite blommigt eller något sånt. Så att det är
ja, det är sant faktiskt. Ja, men det var... Ja. Sen var det ju den här så att säga, digitala revolutionen då, som vi har På spåret. Den nya geografifrågan. Som jag tyckte blev ganska kul, eftersom att det fick börja med att fundera på åt vilket håll Titanic åkte.
Ja, men precis. De gjorde den lite svårare än vad jag tänkte det skulle bli. Eller så det var kul att de snärde in sig där lite. Och de landade ju rätt i sina resonemang då.
Ja, precis. Och Bergfeldt hade ju en idé om att, eller hennes resonemang gick ut på att, ja just det, där var en svensk med.
Ja,
ja, men då är det mest rimligt att att han svensken då, att han vill åka till USA, för det gjorde man ju liksom.
Jag blev lite så här, kom igen, eller jag blev väldigt glad när jag hörde det, för det var äntligen så fick de ner den, för jag kände ändå att där någonstans man är i Sveriges största frågeprogram och man måste väl ändå sätta vilket håll den gick när den poletten, och att hon äntligen hittade någon tråd att ta tag i ett resonemang som hon kunde gå vidare med, och där de ju sen kammade hem den frågan, för det var ytterst nära båda lagen, så det var häftigt.
Ja, för jag var rätt säker på Southampton, men jag var oförmögen att pricka in det på kartan.
Ja, nej, det är samma.
Så även om man hade någon antog att det var på södra eller västra delen då.
Ja. Och sen var det ju ytterst spännande, lyfte ju Lok vid något tillfälle att nu är det odeligt spännande, det var ju lika här under ett antal frågor till de fick sina 3 poäng på den här frågan och drog från lite. Nej, det var ju faktiskt Oskarsson och Carina Bergfeldt som gick om här, låg 18-15 i det här läget.
Nej, så det blev ju på det viset en rätt jämn match hela vägen.
Det här tycker den hade ett olovningsvärde i det, även om poängen känner man ju, det var ingen, det var inte de, de från förra avsnittet direkt poängen, utan det var inte de här höga noteringarna direkt. Men
ja, visst, precis. Ja. Nej, så blev det ju det tredje och sista resmålet.
Precis.
Och det var det ju, då var det ju Tokyo.
Ja.
Och det var ju också ganska, det var den här det var ju där det liksom det hettade till, eller vad ska jag säga, när de drog på 10 poäng, och det var, det gillade jag, för det gav ju ny energi i matchen.
Ja, men det gjorde det. Det gjorde det.
Och sen var det ju svårt, men det var ju mycket som föll på plats då, som det brukar göra när ledtrådarna kom.
Ja, men det var det. Och det här, det var, tycker jag, var väldigt snyggt av Moa Lundqvist där, att hon nailade, och så skrek ju hennes kollega där, Dylan, ja, och då fick en liten, det var en märklig reaktion där från men det föll poletten ner för henne också antagligen.
Ja,
och, nej, men att det då var Kyoto, och att det blev ju faktiskt Kyoto när man Tokyo.
Ja, precis. Kyoto blev Tokyo, det är riktigt.
Inte Kyoto, nej.
Sen hjälpte de ju med landet ganska snabbt med Yoko Onos, det här önsketräd och det.
Ja.
Vi var faktiskt på den här konstutställningen i Wano slott. Det ligger utanför Kristianstad. Jag vet inte om det har varit där.
Nej, vi har missat den.
Jättestort område. Ja, det var ett sånt Yoko Ono-träd då.
Ja.
Som vi la ner lite tid på och skrev en lapp och hängde upp.
Ja.
Så det var roligt att få återkomma dit då. Tokyo då var jag och Jennica i 8 år sedan, tror jag, 2013 då.
Mm.
Vi bodde ju i Shanghai då under 1,5 år nästan. Och
ja.
Det är ju inte särskilt långt över, men det är ju givetvis en bit. Det är väl ett, vad ska vi säga, ett europeiskt avstånd eller något liknande. Vi ska jämföra två städer i Europa kanske.
Ja.
Och sen var det Tokyo då, så det var en, vi var en weekend där då, så det var superhäftigt att vara. Alltså vilken stad alltså. Enormt stort. Alltså det som skiljer stora städer från små städer, det är ju liksom när man åker tunnelbanan.
Mm.
Man går ner i tunnelbanan och så åker man ganska långt och går upp i tunnelbanan och det ser likadant ut.
Mm.
Och så åker man liksom annan riktning och går upp igen. Det är liksom lika höga hus där.
Ja.
Det är så enormt stort. Så det var väl liksom det som var slående där då. Ingen då som är, den är helt sjukt stor alltså.
Ja.
En kul grej med Tokyo var att vi var på någon marknad där. Det var ju exakt vid den här tiden för 8 år sedan, den här årstiden så att säga.
Mm.
Så då var det ju någon julmarknad vi var på. Då köpte vi en vad heter det, en tomte då, en japansk tomte.
Och ja.
Det är liksom, nu är det verkligen så här familjens favorit nu när vi ska liksom ställa fram julgrejerna. En liten träfigur då som vi håller högt då. Så det ställer jag fram här nu inför programmet så jag kunde njuta lite av den då. När vi skulle podda här så tänkte jag, nu ska den stå som en maskot här och stötta mig genom programmet här.
Ja, men vad fint. Ja,
absolut.
Oh.
Ja, så det, men det var kul att få den, få den staden att komma till.
Och där tänkte jag just att när Tokyo kom att det har ingen mat så här långt, är det nu som liksom pokebollen eller sushin kommer rullas in här till Fredrik Lindström då, men det gick vi bet på faktiskt, det här med krubbet käkade till det här programmet. Sen så gick vi på den här ryttarfrågan som jag själv tyckte var väldigt svår då, men där sa de något av det som jag tyckte var bland det roligaste i programmet med deras chansning på Eskil Erlandsson. Det är inte många kilo, eller mil ifrån både dig och mig. Det är Ljungby-politiker i grunden. Va?
Visst.
De kallar honom bara centerpolitiker, Fredrik Lindström, men man får ändå skjuta in att han var ju faktiskt en jordbruksminister som dessutom nästan hamnade i otukt med djur, höll jag på att säga. Eller i alla fall, han hamnade i det här jävla märkliga resonemanget i samband med en debatt om att man skulle förbjuda så att säga otukt med, eller ännu strängare förbjuda otukt med djur, och han hade något jävla märkligt resonemang.
Han var ju väldigt instrumentell när han skulle beskriva det i riksdagen i talarstolen.
Det var han
på ett sätt som liksom, jag tror att många av hans kollegor och kanske politiska motståndare vände på sig i sina, då ville nog bara gå därifrån.
Ja, precis, det var så här,
han gick liksom in väldigt ingående i det här, så usch.
Ja. Om någon har en ko och vill kela med den, eller det var så att man bara hjälp, och det var kanske inte där det började gå ut för det. Sen var det väl någon MeToo-skandal och annat, och det gick
han hade ju någon sjuk, han påstod att han hade någon svettsjukdom, så han var tvungen att liksom röra på sig hela tiden och då
råkade
han
ta på folk.
Ja, så råkade han ju ta på dem som satt bredvid.
Torka av handsvetten på dem.
Typ så. Och, på tal om landet, eller vad man ska säga då, så tänkte jag på att ja, det var ju det här upptraktavsnittet vi hade då med Carina Bergfeldt. Eller vi pratade ju om det här, hennes, ett av hennes reportage då, bland annat då där på Utöja då.
Mm.
Men det var ju på sommaren där, juli, slutet av juli då. Och då just så att säga dagen efter det hände, så hade vi bokat upp någon sån här liksom grabbdag då. Vi skulle hitta, jag och mina vänner då, vi skulle hitta på någonting. Och vi hade då bestämt att vi skulle skjuta lerduvor.
Oj.
Så Norge var ju sorg. Sverige var ju sorg och Norge var ju verkligen liksom Sveriges sorg då. Så
ja.
Det var ju de stämningarna så att säga. Men vi skulle skjuta lerduvor, så vi var ju långt ute i skogen. Och det var ju inte av liksom någon särskild alldeles, utan det var ju där en lämplig plats att göra det på helt enkelt. Men faktum var, vi var ju 10 stycken tror jag. Och där var ju liksom kanske 7 stycken eller 8 stycken som hade varsitt hagelgevär med sig då.
Oj.
Så då var det så här, upp med duvan och sen 7 stycken där står och liksom pack, 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 skjuter på då. Så det blev ju liksom riktigt så här liksom bastant eldgivning där då efter de här duvorna.
Oj, det här var dagen efter Utöja alltså.
Exakt, dagen efter Utöja då. Oj. Och det var ju liksom inte så, alltså det var inget olagligt eller någonting, utan det var ju bara någonting som vi hade bestämt att vi skulle göra och vi gjorde det liksom. Så det var inte så, så stor grej. Men sen blev det liksom så där, det var ju grabbdag och vi hade roligt och där, men liksom det var väldigt uppsluppen stämning, det var någon som hade klätt ut sig och det blev lite så där då va. Och ett ut tre så bara vände jag mig om. Vad kommer då? Då kommer en polisbil körande sig. Ja. Ja, vad är det som försiggår här ungefär då ju? Och då hade vi ju en i kompisgänget då som liksom verkligen fann sig och liksom gjorde den här liksom så här rätt så snygg då, bara patronur eller vad det heter då liksom, ja. Så att,
ni skickar inte fram han som hade lederhosen eller något sånt på sig.
Nej, exakt då. Vi gjorde ju inte det. Så, men då blev det så här, vad gör ni här? Nej, han såg ju liksom vad vi gjorde så det var ju liksom ingen, det var ingen, fanns ju ingen liksom spänning mellan polisen och oss då, utan det blev liksom det som att, vad gör ni här? Och vem är det som äger marken? Och sådana här liksom kontrollfrågor. Ja, men vi har fått larm om att det är automateld ute i skogen här. Och det var det ju, alltså sätta i det liksom i sammanhanget, ja. Faktum var liksom att det hade varit någon, alltså en sjuk galning som hade liksom öppnat eld, alltså, så man visste ju inte vad som var den här hemska dagen liksom.
Ja,
för man förstår ju att när någon hörde det smattra på och så var det ju helt befogat egentligen. Men
ja, det kan lätt att vara efterklok, men det kan inte vara den bästa dagen att åka ut och
kan det varit så, precis. Hur eller hur då, så skulle vi ju åka, de åkte ju poliserna ifrån då. Och det blev liksom så att, ja men liksom bara sköt det här nu liksom, och liksom gör, alltså, så gör inget dumt liksom, så får ni liksom, så sa ju polisen till. Och så då var det ju en av de här i kompisgänget som sa till polisen innan de skulle åka, de bara, ja vänta ni bara, det är inte sista gången ni sås ikväll.
Nej.
Så han liksom liksom svar på tal där, att vi skulle sköta oss ungefär då. Så vi, det var ju liksom, de förstod ju att det var liksom någon grabbgrej då.
Ja,
det
var ingen polisreplik på den sista där.
Nej, jag tror han kröp nog in i polisbilen och därifrån och var glad att han slapp ur in 10 stycken
till. Ja,
ingen,
men precis.
Ingen nytta liksom.
Att han slapp någon slags nedkämpning av terrorister i skogen eller något sånt.
Ja, något sånt ja. Så, ja. Men respekt, det blir ju märkligt av det, men det var en lite nudda händelse och som du sa, kanske lite illa val då med facit.
Det finns en liknande grej. Jag kommer tänka på den här brossan. Har ju spelat en del airsoft där man skjuter plastkulor på varandra. Då,
just det.
Och då där folk är ofta utklädda i uniformer som är väldigt snarlika verkliga militärer, alltså amerikanska armén och annat. Och de var ju ute på sånt här spel kort efter 11 september där i skogen bakom gamla skolan där. För man, det var ju, och där var ju en annan klass, ja, för att klasskompis hos vars mamma var ute och gick i skogen och fick se de här på håll och hon blev livrädd och gömde sig bakom träd och fick, och liksom pulsen gick ju 120 liksom, och hon fick smyga ut i skogen och Jag kommer inte ihåg om hon ringde polisen och så, men det var ju hemskt för henne, klart, för att hon tänkte att nu är invasionen här liksom. Och det
Al-Qaida har kommit till Timsås.
Ja, precis. Och inta first we take Timfors liksom.
Men, ja, precis.
Nej, så det gick ju, följer väl ut det också. Jag tror inte polisen använde den gången. Men...
Nej, för nej, men det är vanskligt, ja. Men åter till programmet då, så att, men det var ju vid den här, så att säga, andra och tredje frågan på, om vi nu återkopplar till, till Tokyo här, som det avgjordes. Och det visade väl sig vara, jag tror, de har ju ändrat ordning här, jag tror vi var inne på det förra avsnittet, och det bekräftade ju detta avsnitt att de har ändrat ordning på. Innan har ju sista frågan varit musikfrågan, nu är sista frågan en vanlig fråga, och så har de lagt in musikfrågan emellan då, alltså andra, som ett andra fråga istället.
Ja, precis.
Så där hade vi ju faktiskt ett framförande av Maja Ivarsson, en Helsingborgsbekant då. Jag vet inte var hon bor nu, men visst är Maja Ivarsson från Helsingborg?
Ja, men visst, sångare i The Sounds, och ja, hon kanske bor nog inte här än, eller fortfarande, men nej, jag tänkte ju när de sa hennes namn så att kul med lite Helsingborgs representation och så, och sen kände jag ju ganska omgående att hon kunde ju gärna haft lite mer kläder på sig då, va? Men det är ju ett fritt val. Så att...
Du har sett The Sounds någon gång, eller har vi...
Det skulle jag väl, ja, det tror jag säkert, för det var ju några festivaler, minifestivaler som var här i början på 2000-talet nere i Helsingborg, kommer ihåg att
jag precis
bilade ner, och om det var någon, ja, typ kalasturnén och liknande. Så att,
precis.
Nej, det har varit några gånger, och även ja, Baldes hage där som vi hade uppe i förra säsongen, Nöjespalatset ute i skogen mellan Häradsbäck och Älmhult.
Precis, det kan ha varit där med. Mm.
Där tror jag också jag bockat av dem. Och Växjö också, när det var Popstad, där 2003 tror jag. Så att,
lätt
några gånger, men nu var det ett tag sedan sist. Men då, för övrigt så fick hon ju faktiskt Helsingborgsmedaljen då, som är en sån här utmärkelse som staden delar ut, och tror det en gång om året, som ett antal, någon stycken helsingborgare som har gjort något lite förtjänstfullt.
Just det.
Jag kommer även ihåg att jo, det är Tivoli i Helsingborg har vi sett dem på också där när vi var studenter, ska jag tro 03-04, och hon tafsade Johan, kompisen Johan, på rumpan då, och berömde honom för en så här anti-George Bush-t-shirt som han hade på sig då i alla fall. Och det är klart, då steg ju hans ego, och så kan det gå.
Det är precis. En sak jag funderar på, det är egentligen, hur kan, det var väl ett av lagen som kunde, tror jag, hur kan man det här med Marie Kondo? Hur har man snappat upp det? Jag fattar inte det.
Ja, det är svårt. Netflix skulle jag säga där.
Aha.
Så att jag, och jag själv snappat upp något tips. Ett framförallt, du skulle se t-shirtarna i min garderob nu. Där är ju en helt annan ordning på dem. De ligger liksom tvinnade ihop efter hennes tips, så att man ser liksom motiven på dem och hittar sina olika t-shirtar. Innan hade jag dem staplade liksom i hög på varandra, och det kan tyckas som att blir de inte skrynkliga på det här viset, men ja, inte nämnvärt, och man hittar dem liksom. Så att jag...
Just det.
Det är ett väldigt nimt knep som jag har snappat upp.
Men, det vill vi ha, det kan jag tycka vi ska ha bildbevis på Instagram, så det får du.
Ja, men det kan jag lösa.
Ja, det låter jättebra det. Det behöver jag lära mig.
Ja.
Så är det. Men vilket avsnitt det blev ändå av det här, för det var ju sista frågan där med dels den här bilden då, eller vad den ska...
Ja, men precis, det japanska ordet för det oskärpande bokeh. Så jag funderade på om Marcus Oskarsson eller Carina Bergfeldt kanske skulle sitta inne på lite hobbyfotografkunskaper där och naila den, men så blev det ju inte, utan det var ju en jämn match som slutade 28-26 då till Dylan Apako, Moa Lundqvist.
Just det. Och jag tror inte vi nämnde den här frågan om Sofia Coppolas Lost in Translation då. Nej, men det kunde de ju förvisso, men för övrigt var de ju lite lost både på Capri och på Tokyo, skulle jag nog vilja säga.
Ja, det var de. Det var som jag. De satt fast i sin Vesuvio där och kom liksom inte därifrån den, när de väl hade snöat in på den pizzan. Så,
ja. Ja, just det. Men jag vet inte om de... Det var, jag tror inte heller de kunde det där med en halv capricciosa heller, för den delen.
Och vad säger du? Hur ska man skölja ner en capricciosa? Då är det limoncello, eller är det kanske rent av chattenöf de pape?
Ja, det får väl vara efter vad kvällen behagar, men jag tror att om du börjar med chattenöffen och avslutar med den här citrondrickan där, så
jag tror det blir en bra ordning också på det hela.
Ja, och sen bara blir det liksom ett vad ska vi säga, avsnitt med den här Tintin-figuren Bergamotsen.
Ja, precis.
Så på det stora hela en riktigt jämn match och en, vad ska vi säga, det kunde, det svängde ju några gånger, men de faktum så är ju Bergfeldt Oskarsson ute ur spelet nu, och nästa vecka blir det ju en tävling mellan vem som kommer ett och tvåa.
Det blir det, och det är ju en skräll som heter duga, för att det tror jag många har tippat, eller ja, på jobbet har vi den här där vi en tippning där rätt så många deltagare, och många hade, av dem hade satt just Carina Bergfeldt och Marcus Oskarsson som vinnare, och jag och Emma här hemma när vi tippade i den tippningen, vi satte ju dem högt upp, alltså om det var semi eller så. Så att det frågar inte det här, det är en av de största skrällarna den här säsongen skulle jag säga.
Det är det verkligen. Så där får vi det bara och hacka i sig och gå vidare, och så ser jag fram emot att se Jason Diakité och Marcus Samuelsson vara tillbaka nästa vecka.
Ja, så kul det ska bli.
Ja, det ska bli riktigt bra. Och du David, ha det så bra tills dess. Ta det lugnt, så hörs vi.
Ja, detsamma.
Fint.
Ha det bra, gott.
Hej, hej.